Vi ska börja läsa ikväll ur andra Thessalonikerbrevets tredje kapitel. De första fem verserna där. Paulus uppmanar till förbön med följande ord. Och så, bröder, be för oss att Herrens ord vinner spridning och anseende så som har skett hos er, och att vi förskonas från brottsliga och onda människor. Alla har ju inte tron. Men Herren är trofast. Han skall styrka er och skydda er för det onda. I vår tro på Herren litar vi på att ni gör och kommer att göra vad vi här föreskriver. Må Herren leda er fram till Guds kärlek och Kristi uthållighet. Det här tycker jag är fina ord om vad det vill säga att vara en förebedjare. Guds kärlek och Kristi uthållighet. Det är kanske precis det vi behöver. Egentligen är det ju en gåta att vi ber så lite som vi gör. Jag kanske ska tala för mig själv i första hand. Jag är inte riktigt klar över varför jag inte ber mer än jag gör. Det är ju ändå så att det är den stora möjligheten i våra liv. Vi är alla lite grann som en sån här person som har en miljon i madrassen och håller på att svälta ihjäl. Hur mycket använder vi bönens möjlighet? Hur mycket tar vi vara på den? Vi kanske behöver mer av Guds kärlek och Kristi uthållighet. Detta är nu inte sagt för att någon ska få dåligt samvete, utan kanske snarare bli nyfiken på själva frågan. Det talas ju mycket om bön i Bibeln, och inte minst om förbön. Vi ska läsa hos profeten Hesekiel en bild av hans samtid och Guds längtan efter att förebedjare ska träda fram. Det 22 kapitlet hos profeten Hesekiel, med början i den 23 versen. Och Herrens ord kom till mig. Han sa: du människobarn, säg till dem, du är ett land som inte blir renat, inte blir sköljt av regn på vredens dag. De profeter som där finns har sammansvurit sig och blivit som rytande, rovgiriga lejon. De äter upp själar, de river till sig gods och dyrbarheter och gör många till änkor därinne. Prästerna där våldför sig på min lag och vanhelgar mina heliga ting. De gör ingen åtskillnad mellan heligt och oheligt och undervisar inte om skillnaden mellan rent och orent. De tillsluter sina ögon för mina sabbater, och så blir jag vanhelgad mitt ibland dem. Förstarna där inne är som rovgiriga vargar. De utgjuter blod och förgör själar för att skaffa sig vinning. De profeter som de har tjänar dem som vitkalkare. De skådar åt dem falska profetsyner och spår åt dem lögnaktiga spådomar. De säger, så säger Herren, Herren, och det är fastän Herren inte har talat. Folket i landet begår våldsgärningar och tar rov. Den arme och fattige förtrycker de, och mot främlingen övar de våld utan lag och rätt. Jag söker bland dem efter någon som skulle kunna uppföra en mur och träda fram i gapet inför mig till försvar för landet, för att jag inte må fördärva det. Men jag finner ingen. Därför utgjuter jag min vrede över dem och gör slut på dem med min förgrymmelses eld. Deras gärningar ska jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. Läget i landet var svårt. Orättfärdigheten hade brett ut sig. Och Gud säger, jag skulle skona landet om jag hittade en förebedjare. Men jag hittar ingen, säger han. Och det är lite grann som det var i Sodom den gången då Abraham underhandlade med Herren. Staden gick ju inte bara under för att det fanns så mycket orenhet. Den gick ju också under för att det inte fanns 10 rättfärdiga. Tar vi vara på förbönens möjlighet? Varför tröttnar vi så fort? Varför ber vi inte mer än vi gör? Jesaja levde ju ett par århundraden före Hesekiel. Men han kan sätta oss lite på spåret. Vi ska läsa början av det 58:e kapitlet hos profeten Jesaja. Herren säger till profeten, ropa med full hals, utan återhållsamhet. Häv upp din röst som en basun och förkunna för mitt folk deras överträdelse, för Jakobs hus deras synder. Väl söker de mig dag ut och dag in och vill ha kunskap om mina vägar, som om de var ett folk som övade rättfärdighet och inte övergav sin Guds rätt. Så frågar de mig om rättfärdighetens lagar och vill att Gud ska komma till dem. Vad tjänar det till att vi fastar när du inte ser det? Att vi späker oss när du inte märker det? Men se, på era fastedagar sköter ni era sysslor, och alla era arbetare driver ni bara på. Och se, ni håller er fasta med kiv och split, med hugg och slag av gudlösa nävar. Ni håller inte mer fasta på sådant sätt att ni kan göra er röst hörd i höjden. Här finns det ett som om. De söker mig dag ut och dag in som om de var ett folk som övade rättfärdighet. Men i detta folk så finns en djup besvikelse på bönens möjlighet och Guds beredvillighet att svara på bön. Vad tjänar det till att vi fastar när du inte ser det? Att vi späker oss när du inte märker det. Och vi kanske också behöver lösas från den sortens besvikelse då och då. Ty det är inte bara Guds kärlek som behövs om vi ska bli goda förebedjare. Kristi uthållighet är lika viktigt. Lika viktigt. Vad vill det säga att vara en förebedjare? Ja, det handlar kanske om att identifiera sig med den människa eller de människor som man ber för. Om vi läser slutet av Jesajas 53 kapitel från 10:e versen. Det behagade Herren att slå honom med sjukdom. Om hans liv så blev ett skuldoffer, då skulle han få se avkomlingar och länge leva. Och Herrens vilja skulle genom honom ha framgång. Ja, av den vedermöda hans själ har utstått ska han se frukt och så bli mättad. Genom sin kunskap ska han göra många rättfärdiga. Han, den rättfärdige, min tjänare, genom att han bär deras missgärningar. Därför ska jag tilldela honom hans lott bland de många. Och med talrika skaror ska han få utskifta byte. Eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland överträdare. Han som bar mångas synder och bad för överträdarna. För det är så här att om du ska öva förbön för en annan människa så kan du inte skona dig själv från hans eller hennes lidande eller plåga. Du måste på något sätt identifiera dig. Du frambär ju bön som om det gällde dig själv. Fast det gäller någon annan. Och därför är ju förbön i mycket långa stycken ett praktiskt uttryck för medlidande. Inte bara det medlidande som liksom går över i sentimentalitet och tycker synd om en människa. Ett ögonblick eller två. Utan inför den drabbade gör du dig skyddslös. Du delar hans lidande. Du vet hur det är när man tittar på nyheterna i TV. Man är ju ibland ganska tacksam över att kriget i Bosnien avlöses av resultatet av matchen mellan Djurgården och AIK. Så man inte allt för länge behöver lida av det man såg i rutan. Men ska du bli en förebedjare för människorna i Bosnien? Då har du deras plåga så att säga med dig. Och har det kanske för jämnan. De av er som praktiserar mycket förbön vet att förebedjarens liv är delvis ett liv i smärta och ångest. Inte därför att man själv har anledning till ångest, utan därför att man är villig att gå in i andra människors smärta. Och bära fram den inför Gud som det var ens egen. Jesus identifierar sig ju med våra missgärningar. Han bar mångas synder, skriver Jesaja, och bad för överträdarna. Du vet, det är inte så hemskt svårt att be för överträdarna om man är på behagligt avstånd. Och ibland önskar vi ju få mer kraft i vår förbön för att slippa engagera oss. Vi tänker oss att Du känner en längtan och kanske en kallelse från Gud att mera på allvar börja be för de sjuka. Räkna med mycket smärta. Du kan ju liksom inte bara flyga förbi de sjuka och snabbt lägga händerna på dem och sen gå din väg. Du måste ju stanna upp. Du måste lyssna. Du måste vara villig att stanna kvar om den sjuke inte blir frisk. Kanske sörja honom när han är död. Allt det där behövs ju för att du ska vara trovärdig i Guds ögon. Tillräckligt trovärdig för att han ska betro dig med kraft att också lösa människor från sjukdom och lidande när det behagar Gud. Men vi blir aldrig så framgångsrika, vi blir aldrig så fyllda med kraft att vi slipper ifrån identifikationen och smärtan. All kraft som finns i Guds rike är korsets kraft. Någon annan kraft finns inte. Och därför så är förebedjarens liv ett liv där man delar hjälplösa människors hjälplöshet. Och det man känner av som förebedjare är ju ofta långt mer hjälplösheten hos de människor man ber för. Synden hos de människor eller det folk man ber för. Nöden, den bär man ju med sig. I andra Moseboks 32 kapitel har Mose gått upp på berget för att tala med Herren. Och under tiden ägnar man sig åt att göra en guldkalv nedanför berget. Vi ska läsa lite grann av vad Herren och Mose har att säga till varandra. Andra Mosebok 32:7. Då sa Herren till Mose: gå dit ner, ty ditt folk som du har fört upp ur Egyptens land har tagit sig till vad fördärvligt är. De har redan vikit av från den väg som jag befallde dem att gå. De har gjort sig en gjuten kalv, den har de tillbett, och den har de offrat och sagt: detta är din Gud Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. Och Herren sa vidare till Mose: jag ser att detta folk är ett hårdnackat folk, så låt mig nu vara för att min vrede må brinna mot dem och för att jag må förgöra dem. Dig vill jag sedan göra till ett stort folk. Men Mose bönföll inför Herren sin Gud och sa: Herre, varför skulle din vrede brinna mot ditt folk som du med stor kraft och stark hand har fört ut ur Egyptens land? Varför skulle egyptierna få säga: till deras olycka har han fört dem ut, till att dräpa dem bland bergen och förgöra dem från jorden? Vänd dig från din vredes glöd och ångra det onda du nu har i sinnet mot ditt folk. Tänk på Abraham, Isak och Israel, dina tjänare, åt vilka du med ed vid dig själv har gett det löftet: jag skall göra er säd talrik som stjärnorna på himlen. Och hela det land som jag har talat om ska jag ge åt er säd, och det ska få det till evig arvedel. Då ångrade Herren det onda som han hade hotat att göra mot sitt folk. Det här är ju en intressant text. Hur ofta har inte människor kommit i samma situation som Mose? Och kanske drabbats av tanken att, ja, den här församlingen är inte mycket att be för. Utan det är mycket bättre att jag går ur den här församlingen och startar en alldeles ny församling. Vi börjar om med mig, så kan jag bli ett stort folk. Men det är ju inte att vara förebedjare. Det är ju inte att följa Jesu exempel. Att gå in under den värsta nöden. Och att gå in också under medveten synd. Det sådan kan ju finnas ibland. När Guds ande viker bort från Guds församling. Mose går ner från berget, håller räfst och rättar ting med folket, går tillbaka upp till Herren. Och då står det så här i den 31 versen. Och Mose gick tillbaka till Herren och sa: ack, detta folk har begått en stor synd. De har gjort sig en gud av guld. Men förlåt dem nu deras synd. Vill du inte göra det, så utplåna mig ur boken som du skriver i. Men Herren svarade Mose: den som har syndat mot mig, honom skall jag utplåna ur min bok. Gå nu och för folket dit jag har sagt dig. Se, min ängel ska gå framför dig. Men när min hemsökelses dag kommer ska jag hemsöka dem för deras synd. Så straffade Herren folket därför att de hade gjort kalven, den som Aaron gjorde. Detta är ju också något av förebedjarens sinnelag. Ty det behövs inte bara Kristi uthållighet utan också Guds kärlek. Inte detta: ja, Herre, förgör folket du och börja om med mig. Utan istället: stryk mig ur boken du skriver i, men spara folket. Varför ber vi så lite? Varför kan man alltid säga när man utlyser bönesamling att den ska vara i lilla salen? Det blir aldrig fullsatt. Jo, vi har på olika sätt känt det här, att detta med bön, det är smärtsamt. Det finns ett engagemang som tar på oss. Det är ingen lättvindig verksamhet. Och därför ges det i Bibeln en undervisning till oss hur vi ska orka. Och det är ord som vi alla känner väl till, fast vi kanske inte alltid tänker på att det här är undervisning just om hur man orkar leva i förebedjarens uppgift. Filipperbrevets fjärde kapitel. Från den fjärde versen. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Våra hjärtan och våra tankar behöver beskyddas, bevaras. Vi behöver hjälp så att vi inte, så att säga, drunknar eller går vilse i de människors situation som vi fått lagd på oss. Det vanligaste är ju att man ber för några av sina närmast. Sina föräldrar, sina barn, sin hustru, sin make. Och du vet hur det är när man ber för sina närmast. Kanske till exempel när det handlar om anhöriga som inte vill veta av Kristus i sina liv. I regel får man ju bereda sig på att det tar tid. Det är ju oftast böner som inte ger snabb utdelning. Och det kan ju också vara så att man ber tills man själv tas hem till himlen. Men Herren tar vara på bönerna och svarar kanske långt senare på de böner som uppsänds. Men hur ska man själv göra för att inte drunkna i oro och bekymmer, i förtvivlan, i ängslan? Därför gör man det så orkar man inte. Paulus talar om att vi behöver ett beskydd. Och han ger oss rådet att innan vi börjar tala med Herren om det som tynger oss, så får vi anropa honom om möjligheten att glädja oss i honom. Att han på något sätt stärker oss, styrker oss, uppmuntrar oss, ger oss den frid, det beskydd i vårt inre som gör att vi orkar med uppgiften att bära en annan människas tunga situation fram inför honom. Och att göra det uthålligt så länge uppgiften varar. Därför att annars går vi ner oss i bekymmer. Och när vi gör det så orkar vi inte fortsätta. Eller om vi ändå känner att vi måste fortsätta, så blir detta en sån börda att, så att säga, glädjen i Gud tas ifrån oss. Herren svarar inte alltid snabbt på våra böner. Inte bara därför att det är människor vi ber för och Gud tvingar ingen. Allra minst med snabba tumskruvar. Utan det här har ju lite grann också med en princip i Guds rike att göra. Som Jesus uttrycker i Matteus 23 kapitel och 12 vers. Där det står så här: den som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Det vi gör när vi kommer i bön inför Gud, det är ju verkligen att vi ödmjukar oss. Att be, det är ju att verkligen stå, så att säga, i en maktlös position. Det är ju därför som vi brukar sucka ibland att hoho, ja ja, nu kan vi bara be. Det är ju inte sällan sista utvägen. Den vi tar till när alla våra andra möjligheter har sågats av. Och vi känner ju det där. Att detta tynger oss. Bland annat av den enkla anledningen att vi inte är så ödmjuka som vi kanske älskar att tänka oss. Och vi finner det inte så hemskt naturligt att ödmjuka oss heller alla gånger. Utan ofta nog så ser vi oss om. Ifall det inte skulle kunna finnas något bibelord någonstans som gör det möjligt för oss att förvandla bönens maktlöshet till någon sorts maktdemonstration i andevärlden. Någon sorts maktutövning istället för att vara ett tomhänt vädjande till en allsmäktig Gud. Men vi gör klokt i att inte göra så. Även om det finns en hel del undervisning i omlopp som talar om att det är precis så man ska göra. Man ska inte vädja till Gud, utan man ska kriga, heter det ibland. Ja visst, det är vår längtan efter att slippa bära en annan människas smärta i en position av maktlöshet. Att undvika delaktigheten i Kristi lidanden och liksom istället göra bedjandet och förbönstjänsten mera strömlinjeformade, lättare och behagligare för en själv. Men Jesus smusslar inte med detta, att om vi ska bli förebedjare så är det just Kristi uthållighet vi behöver vid sidan av Guds kärlek. Nästan det enda till undervisning som ges i Bibeln om hur man ber handlar om uthållighet. Lukas 11 kapitel och 5 vers. Han sa till dem: tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: käre vän, låna mig 3 bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på. Då kanske han där inne säger: lämna mig i fred. Dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Men jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andra är så påträngande och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er, be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte Fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Ja, Gud vill besvara våra böner. Men han låter oss ändå känna det som om vi stod mitt i natten och bankade på en låst dörr och får höra någonstans inifrån huset att nej, jag har gått och lagt mig. Ska du bli förebedjare så får du vara beredd på den smärtan också. Inte bara att dela människors smärta, utan att ibland också känna det som om Gud hade gått och lagt sig. Kanske är detta förklaring nog till att vi inte ber mer än vi gör. En god vän till mig brukar säga ibland att bön är ett mycket tungt arbete, men det är väldigt bra betalt. Och det är kanske precis så det är. Ett mycket tungt arbete, men mycket bra betalt. På några ställen i Bibeln varnas vi lite grann för att försöka förvandla bönens maktlöshet till någon sorts maktens teknik. Jakobs brev, det 4 kapitlet. Varifrån kommer all kamp och strid ibland er? Är det inte från begären som för krig i era lemmar? Ni vill ha, men får ingenting. Ni dödar av avund, men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider. Ni har ingenting därför att ni inte ber. Ni ber men får ingenting, därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era begär. Detta med att be illa handlar ju inte om att be oprofessionellt, så att säga. Jag kommer ihåg för ganska många år sedan, i början på 70-talet. Jag hörde en församling i Svenska kyrkan i Mölndal. Och vi var några stycken som kom på idén att vi skulle ha en bönegrupp. Och vi gick till kyrkoherden och frågade om vi fick ha en bönegrupp. Och han såg lite osäker ut. Undrade vad det var som var på gång nu. Men vi kom överens om att det skulle vara helgsmålsbön i församlingshemmet varje lördag 6. Och vi satt några stycken runt ett bord. Och vi var så totalt orutinerade när det gällde att be tillsammans och att be högt. Och vi stammade och vi suckade och vi kort sagt, det var precis hur oprofessionellt som helst. Men åh, vad mycket bönesvar vi fick. Jag har aldrig varit med om maken. Man kan inte be illa i den meningen att bönen skulle vara så dåligt formulerad så Gud inte besvarar den. Det är inte det Jakob talar om här. Utan han talar om att när vi inte vill ödmjuka oss inför Gud och inte inför varandra, då vill inte Gud upphöja oss. Vi ska också se i Petrus första brev, i det 3:e kapitlet. Där får vi karar en liten extra förmaning. Det står så här i den 7:e versen. Och ni män, låt den kunskap ni har fått prägla ert samliv med hustrun. Hon är ju den svagare. Visa henne aktning, ty också hon ska få del av livets gåva. Då ska ingenting stå i vägen för era böner. Om det finns någon hustyrann här ikväll, så lyssna nu till vad Petrus skriver. Ditt hustyranni står i vägen för dina böner. Du har fått svart på vitt på varför du inte får bönesvar oftare än du gör. Vi ska sluta med att läsa i det 6:e kapitlet i brevet till Efesus. Efesierbrevet 6. De ord som ofta brukar citeras när man talar om så kallad krigföring. När det gäller att bekämpa andemakter snarare än att ödmjuka sig inför Gud. Efesierbrevet 6:10. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätta efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön och be i er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga. Be också för mig att orden läggs i min mun. och att jag talar frimodigt när jag frambär hemligheten i evangeliet, vars sändebud jag är i min fångenskap. Be att jag förkunnar det så frimodigt som jag bör. När vi går i förbön, du och jag, så kommer väldiga krafter i rörelse. Inte bara Guds kraft, utan vi utsätts också för många sorters frestelser till att sluta. Många brinnande pilar kommer susande. Det här känner ingenting till. Vad sysslar du med? Tror du att det är någon som hör dina böner? Du kan lägga av. Du ber inte på rätt sätt. Det här är ju bara fånerier. Du kommer aldrig att få bönesvar. Du kan lika gärna syssla med något annat. Vi behöver faktiskt ett beskydd. Vårt hjärta och våra tankar behöver ett beskydd i Kristus Jesus. En hel rustning. Och du ser, det mesta i den här rustningen är inte anfallsvapen. Det är inte kanoner och granatkastare, utan det är plåt. Sådant som ska skydda dig så att du orkar fortsätta. Och mot slutet av den här texten så talar Paulus om hur viktigt det är att vi håller ut. Att vi inte tröttnar i vår bön för alla det heliga. Vi ska inte känna detta som ännu en appell till verksamhet. Tröttande och tyngande. Något som gör att man bara går hem med dåligt samvete och ännu mera olust än förut. Men vi kan ta det positivt. Det är inget onaturligt att det känns svårt att gå in i en förbönstjänst. Men man kan be Gud om hjälp. Man kan be Gud om det beskydd, om den glädje i Herren, om den trons sköld och det rättfärdighetens pansar som gör att man kan fortsätta. Man kan be om att få växa i denna tjänst, som ju inte kan liknas vid något annat. Att få bli en förebedjare. Att få dela människors nöd och lidande. Att få bära dem fram inför Gud. Finns det någon tjänst som kan liknas vid den? Kanske har vi ännu framför oss en lång och spännande upptäcktsfärd. Välkommen att bli förebedjare. Kanske kan du aldrig sprida välsignelse på ett bättre sätt än så. Låt oss tacka här. Herre, vi längtar efter att du ska utvälja människor ibland oss till att gå in i den tjänst inför dig som består i att frambära förbön. Ensam eller tillsammans med andra. Vi ber dig, Herre, att du ska kalla människor i denna församlingen. Människor som får ständigt på nytt frambära förbön, anropa dig om nåd och kärlek, vishet och kraft över var och en som träder in i denna kyrka. Här är den du kallar, den skickliggör du också. Och hjälp oss att se och förstå, Herre, att lika lite som man skickar oövade människor till att utföra kirurgiska operationer, lika lite kanske man kan gå in i ett tungt förbönsansvar utan att ha blivit skickliggjord av dig. Hjälp oss att upptäcka vad det betyder att som förebedjare få glädja sig i Herren alltid och att få ta emot ett beskydd för hjärta och tankar, så att också mycket smärtsamma bönämnen kan frambäras inför dig med en sorts frimodig förtröstan som inte alls har att göra med att vi har peppat upp oss själva eller att vi är så säkra på när och hur du ska besvara våra böner. Herre, gör oss till förebedjare. Skörden är ju mycken, men arbetarna är få. Därför ber vi dig att du, Herre, sänder ut arbetare till din skörd. Amen.